Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Så då ringde jag 7 personer och gjorde slut.
Oj, 7.
Och då var det visst, men vad menar du? Alltså, vadå? Vi kan väl höra, det är väl inget, alltså, man säger ju emot, vad menar du sådär? Mm. Och till slut så sa jag faktiskt rakt ut till alla dessa 7 att jag känner att vår relation tar mer energi än den ger.
Och välkomna till Gott Folk, podden där jag, Hanna Persson, sätter våra mest intressanta kändisar i moraliska dilemman. Hur enkelt är det egentligen att offra ett människoliv för att rädda 3 andra? Och hur väljer vi när inget av valen är att föredra? Och vad är en bra människa? Och tycker de här svenska kändisarna att de själva är bra människor? Veckans gäst är ingen mindre än Titti Schultz. Sveriges kändaste röst i radio kanske? Jag tror fan det. Hon sänder P4 Extra nu som är Skandinaviens största aktualitetsprogram med 1,5 miljoner lyssnare per program. Nästan lika stort som den här podden. Titti kommer hit alldeles snart. Hon är lite sen så jag sitter här i studion och äter en bulle nu. Mm. Ja, jag tänkte säga det. Visst har du... Du har inte sänt... Eller har du sänt här? För du sände väl på Energy? Energy
3 år.
Ja.
Och då satt vi här.
Ja. Det är ingen stress.
Så
du kan
äta
bullen. Du får tyvärr inte min smoothie.
Nej.
Den måste jag äta.
Men den är grön. De är aldrig bra.
Men den här är det?
Nej.
Jo, men för den är inte så nyttig. Det vidrigaste är ju när man köper en smoothie och så är det så... Oj, jag köpte spenatdryck.
Mm.
Man vill ju ha
jag
ändå
tycker
lite.
Oftast att det är så.
Mm.
Jag har inga goda erfarenheter av smoothies.
Nej.
Bara dåliga.
Jag försöker nu, du har micken väldigt långt ifrån, är det för att du äter eller för att du
jag
radio?
Jag trodde inte vi hade börjat, jag kan Det finns ju inget värre än, oj då, välte jag ett bord också. Finns ju inget värre än när folk äter i radio.
Nej, är det sant? Vi kan ju låta dig äta klart då lite. Titti Schultz in the studio. Välkommen!
Ja, tack! Det är jättekul att vara här.
Är det sant att P4 Extra som du gör, eller som du programleder?
Ja, jajamän.
Du kanske...
Jag gör lite också.
Ja.
Mm, det vill jag nog faktiskt säga. Jag är ingen nickedocka.
Det är inte bara så att du har ett manus.
Inte
som
alls.
Nej. Nej. Är det sant att det programmet har 1,5 miljoner lyssnare per program?
Visst, det är sjukt. Det diffar naturligtvis lite här och där så, men det är en generell siffra som vi kan stå för.
Det är fler lyssnare än den här podden.
Jaha, då går jag. Tack. Jag gör inga mindre med det. Jo, vet du, det är faktiskt en hisnande tanke och en, alltså det är en ren lycka att så många människor väljer det programmet.
Ja.
Det är, jag är jättestolt över det. Det är inte jag som har skapat det här programmet, men att få vara där och göra...
Mm.
Det är underbart.
Mina föräldrar är ju punchisar, men väldigt hippa sådana. Mm. Och de lyssnar ju väldigt mycket på P4 och det står alltid på.
Ja.
Så jag tänker att din röst är liksom säkert som bakgrundsmusik till dem.
Varm filt.
Mm.
Ja, men vad kul, vilka underbara människor.
Mm.
Men du är också välkommen som lyssnare, för jag vill gärna fylla på från, även från andra håll. Vi har ju en stabil lyssnargrund som drar lite åt, ska man säga då, äldre.
Mm.
Men sen så fyller jag gärna på från andra hållet så att vi kan leva jättelänge med det här programmet.
Ja, men det känns ju väldigt brett.
Jag tycker också det, och jag tycker att det blir bredare och bredare.
Och du känns ju också väldigt bred.
Jag är ju som en del av en föryngringsprocess i det här programmet vid 47. Det känns underbart. Ja. Du tycker jag är bred, jag vet inte hur jag ska ta
alltså
det.
Inte utseendemässigt, alltså, utan jag menar då. Bred som är att du går hem hos väldigt många. Eller? Alltså du känns ju väldigt...
Det känns lite så här drygt att säga Nej, men alltså jag märker att det är väldigt olika sorters människor som verkar kunna stå ut med och lyssna på mig. Mm. Och vissa är snälla och säger att de till och med tycker att jag är väldigt bra. Att de gillar mig mycket. Sen kan jag säga att det finns en klick som talar om med all tydlighet också att jag kan brinna i helvetet för allt vad det anbelangar dem.
Mm.
Jag uppskattar det också, för det är en väldigt trogen lyssnarskara.
Det känns som att det hatet mot radioprogramledare, det är ingen som slipper undan det.
Nej, men jag tror inte att det är någon som har någon form av offentlig roll som kommer helt undan. Det finns liksom grader i hatarhelvetet, det gör det ju. Mm. Men ingen kommer undan.
Nej.
Men de kommer inte åt oss. Det kanske vi ska tala om för the haters. Att det är väldigt svårt att komma åt professionella mediemänniskor. För att man vet, man förstår spelet, man fattar dansen. Ja. Konstruktiv kritik. Där folk, du hade inte koll på fakta. Du sa fel. Mm. Du tappade bort det. Du lät den här politiken komma undan. Det tycker du för sig folk alltid. Men när jag sen själv kan inse att jag schabblar bort det där. Mm. Eller jag var inte där riktigt som jag borde ha varit. Då rannsakar jag mig själv och piskar upp mig ganska ordentligt.
Ja, det är inte kul. Men det kanske är nödvändigt, för man kanske utvecklas då.
Oh ja, det tror jag. Man måste vara ganska självkritisk.
Den här podden handlar ju till stor del om vad som är en bra människa. Skulle du säga att du är en bra människa?
Åh, herregud. Men vet du vad? Ja, men det har inte alltid varit så. Jag tror att jag alltid har varit ganska rak och ärlig. Jag är ganska lojal. Jag tror att jag har en hyfsat stor empatisk förmåga, och det här är några av de saker som jag tycker är viktiga hos en person som jag gillar eller som jag tycker är en bra person. Men sen har jag varit ungdomligt fåntrattig, försökt liera mig med vissa, tänkt att synas med ditten datten, göra bluttan blä, titta bort ibland. Jag har helt slutat titta bort. Folk som tittar bort, det tycker jag är dynga.
Hur menar du då?
Men som inte vågar liksom... Okej, här är någon som är taskig mot någon annan och låter det passera, för det var inte min sak. Det är alla sak när någon beter sig skit mot någon annan, oavsett om det är stort eller litet. Och alla de där jag har verkligen försökt bli ännu bättre. Eller hur ska man säga? Alltså, nu lät det också. Det har alltid varit bra, nu är jag ännu bättre. Det lät ju konstigt. Men jag har verkligen försökt skärpa mig för att vara så bra det bara går.
Mm.
Och har verkligen försökt, nu pratar vi, jag är ju 47 år gammal, så att jag har ju liksom haft ganska, jag har försökt slipa på det sedan någon gång, åtminstone 24-26 har jag ganska medvetet försökt tänka på vem jag vill vara.
Var det någonting som hände då som gjorde att du tänkte, shit, nu känner jag mig inte så bra? Eller har det mer varit att du blivit äldre och klokare?
Ja, men vet du, jag kom på och då var jag väl snäppet äldre. Men jag kan nästan säga, under en period när ett morgonprogram som jag gjorde var extremt framgångsrikt. Inget kommersiellt morgonprogram var i närheten. Vi var större än Sveriges Radio vissa dagar. Där någonstans, så jag ska väl bara prata i jag-form, där gick jag på myten om mig själv. Och det vi gjorde. Och blev lite dryg, förstod jag, i efterhand. Sen bara de där lyssnarsiffrorna dala, för man blir också lite lat. Och där fick jag en spark i rumpan i alla fall, att där ska inte jag, där ska jag inte hamna. Jag ska inte förvänta mig att det ska vara på ett visst sätt, att det ska stå en korg med frukt när jag kommer in på ett hotellrum bara för att det är ett stort morgonprogram. Vad är det för trams? Bara som en liten illustration, där bestämde jag mig för att från och med nu ska jag vara snäll, jag ska vara noga med att se andra människor, för jag pratar ju hela tiden. Gärna om mig själv, det är ett favoritämne, det är därför jag är med i poddar. Skärpa mig på den punkten.
Mm.
Och sen, från den dagen jag bestämmer för att jag ska försöka vara snäll, så har faktiskt saker och ting blivit bättre för mig. Mm. Det har hänt bättre grejer hela tiden.
Mm.
Det är ganska fantastiskt.
Det är att lära sig av.
Hoppas det, eller så har du bara varit slumpen. Men jag tror att det hade något med det att göra.
När skulle du säga att du är längst ifrån den bilden då?
Ja, det är ju när jag är stressad. Nej, men det är ju när livet kastar väldigt mycket på en själv. Att det blir mycket man ska hantera. Jag kan säga att jag har definitivt inte varit den bästa vännen året som gått. Så det är liksom en sak som jag tänker på att det ska jag försöka ändra på nu. Och det anledningen är att mitt eget liv har varit fyllt av saker som jag bara har varit tvungen att hantera. Mm. En stor sorg bland annat. Allt som följer i kölvattnet av att förlora någon. Min mamma dog i början av förra året. Och det är liksom... Ja, men det, så hon var sjuk och sen skulle hon, så dog hon, och inte någon, alltså att hon inte skulle bli frisk hade i alla fall jag förstått, men att hon skulle dö just då, det var helt oväntat. Till och med hennes egen läkare var nästan förbannad över att det hade hänt. Vi möttes i den ilskan, han och jag, underbar människa, och sen ska vi ta hand om varann, min pappa och jag, och mamma bor kvar i huset där pappa också bor, hon är ju där, alla hennes saker, hennes liv, alltså fy fan vad det är att hantera alltså. Och man får aldrig riktigt landa, och så ska, det ska begravas, och så får man någon form av ansvar, vilka ska komma och äta lunch då efter begravningen, som att det var helt avgörande, och ja, och så kommer den här också och den kommer också, vad är det frågan om, vi vill bara sitta och fulgrina och snoret ska rinna ner på hakan liksom. Och sen, alltså nu missförstår mig rätt, jag är jättelycklig över alla som kom, men det blir liksom också en situation, hur många får vi plats i det här rummet på stället där vi ska ha lunchen?
Precis,
det känns
obetydliga,
så banalt
saker
i sammanhanget. Men samtidigt så är det ju där något man ska igenom. Ja. Och då så blir ju det också ett sorgarbete. Men, alltså sorgarbetet är ju inte klart. Men allt som, jag la allt åt sidan. Jag försökte sköta mitt jobb, för det mådde jag bra av. Att jobba och få liksom den bubblan. Och sen så ville jag vara med min pappa. Och så ville jag bara vara i det som behövde göras. Det var den enda prioriteringen jag hade. Så att allt annat försummades. Mm.
Och det är väl inte att vara långt ifrån att vara en bra person. Det är väl bara att överleva, tänker jag.
Ja. Men jag kunde liksom inte göra något för någon annan. Inte för att någon inte förstod det. Det kan jag inte säga. Men jag hoppas att de vänner jag hade innan är kvar. Mm. Hallå?
Här är jag. Mm. Är du bra på att förlåta?
Ja, det är jag faktiskt. Men jag förlåter inte många gånger som helst.
Nej.
Och, alltså, folk som beter sig riktigt illa, ja, kommer det alltså en genuin ursäkt, då säger jag, fine, vi lägger det åt sidan, och så är det, då är det så för mig, det ligger inte i fatet och skvalpar på något vis. Men händer det då en grej till, då är det thank you and goodbye. Jag har inte tid med människor som jag inte kan lita på.
Har du någon i ditt liv som du inte kan förlåta?
Men alltså den personen är kapad sedan länge. Och det är kanske inte bara en person.
Nej, man blir nyfiken. Är det något gammalt ex eller något sånt där?
Nej, ex blir jag klar med ändå. Sen finns det ex som jag tycker har skött sig olika bra. Jag har ett ex, Niklas heter han, som är en mycket god vän fortfarande. Våran, liksom, det som var kärlek blev en vänskapsrelation innan vi ens hade lyckats separera i Stockholms bostadsmarknad och sådär. Så vi hann liksom bråka klart, så vi blev vänner. Men sen finns det ju andra ex som jag är... Ja, mer nöjd med att de är verkligen ex. Sådär. Men nej, så det är inte så mycket sådana jag tänker på, utan jag tänker mer, alltså kärleksrelationer, det är ju speciellt när de avslutas, men jag tänker mer människor som man har haft en relation till, det kan ju vara, alltså, vad det är, vänner, kompisar, kollegor, på något sätt väga korsas. Där har jag gjort mig om ett par.
Skulle du säga att du själv är bra på att be om förlåtelse?
Ja, alltså jag har inga problem med det. Jag kan inte säga så. Oh, jag, alltså om jag känner så här, gud, nu sket jag i blåskåpet, då ber jag absolut om ursäkt. Men det värsta är att jag fattar inte alltid när jag trampar folk på tårna. Och det är helt oavsiktligt, för jag stormar fram. Jag säger vad jag tycker, och ibland så inser jag att shit, alltså alla människor är inte riktigt som jag. Ibland är det bra att säga 2-3 meningar till och bädda in grejer, försöka förklara. Det här var inte bra, vi gör om det, säger jag till någon. Och då säger de, hon tycker jag är skitdålig på mitt jobb. Det var vad hon sa. Fast det var inte alls jag sa, utan det var bara just det här. Som vi, det här nu, vi gör det en gång till så kommer det bli ännu bättre. Ja, det är kanske ett dåligt exempel. Men jag vet att jag stormar fram lite för hårt och lite för fort ibland. Helt, och sårar människor oavsiktligt.
Så då kan det vara att du inte förstod att du behövde säga förlåt, men att sen när du förstår det så...
Ja, då är det inga problem. Jag fattar att du blev ledsen över det där. Jag är ledsen, jag förstod inte det då, men jag ber så mycket om ursäkt. Det är inte ett problem att göra för mig. Men det är ju tråkigt, tänk dem som jag inte ännu vet att jag gjorde det. För det här har jag ju fattat typ kanske för 15 år sedan, att jag tydligen har den här usla sidan.
Ja, men det ingår inte det paketet av att vara liksom snack. Då. Jag känner igen mig i det där. Alltså att, det, ja, men då, att man är lite väl så... Oj då.
Men är inte du också en väldigt rak person?
Ja, framförallt kanske mot min kille. Men det är inte mot så. Jag kan nog ändå vara lite sådär. Och i och för sig på jobbet är jag nog väldigt rak. Mm. Där har jag ju fått höra att lite liknande. Mm. Att man kanske inte ska säga att oj, det där var dåligt. Utan man kanske kan säga.
Exakt. Det är därför man övar lite på. Mm. Jag borde kanske öva ännu mer på det.
Men det kanske också har ihop med att man är så liksom bra på att säga det till sig själv också. Nej, Hanna, det där var dåligt. Alltså, jag har liksom inget, det betyder inte så mycket. Det är bara ett jobb, vi gör om det. Mm. Alltså att man inte...
För jag är ju ganska hård med mig själv på jobbet. Mm. Folk bara, oj vilken jättebra sändning. Nej, det var väl inte så jättebra. I huvudet så har jag redan gått igenom och piskat upp mig själv vad jag borde ha gjort istället och sådär. Sen tycker jag också att det är alldeles för lätt att sitta och säga vad bra det var. Vad bra vi var allihop. Nej, ja, vi var bra, men vi hade kunnat vara ännu bättre. Det är hela tiden mitt avstamp på jobbet. Mm. Och egentligen i allt jag gör. Jag skrev en krönika här för ett tag sedan. Och så när jag till slut skickade in och sen jag bara, fan, det här kommer aldrig att ta. Det här, nej, men alltså deadline, det här är det bästa jag får ur mig nu. Så skickade jag den. Kom tillbaka, en översvallande. Och var ro och bra, och det var jättekul. Men jag bara tänkte så här, nej men snälla någon. Jag kan ju mycket bättre.
Men jag tror... är fruktansvärt hård mot dig själv.
Ja, men det är. Men jag tror också att den dagen jag slutar vara det, eller den dagen jag börjar vara nöjd, hej då. Mm. Då är det näsan i vädret, gräv ner mig bara.
Mm. Så det finns alltid en liten sån nerv, eller vad man ska säga, inför varje sändning?
Mm. Mm. Ja, åh, gud ja. Inte, så att, inte nervös, men sådär, nu jävlar. Mm. Så. Och då när jag inte uppnår nu jävlar, jag tror att jag går in 100% och så tycker jag själv när jag kommer ut att jag kanske inte tycker att jag gjort 70, men säger att jag bara tycker att ja, men jag var strax över 80 idag bara. Nej, det är inte något att gå hem och vara nöjd med. Då får man piska upp sig själv lite.
Mm. Jag tycker 80, det ska man vara nöjd med.
Mm. Mm. Inte om man håller på sig 94, då kan man förvänta sig mer.
Är det 94? Mm. Jag satte introt och försökte komma på hur länge du hade. Okej, 94.
Du landade i evinnerliga tider. Ja. 94 började jag Riks FM i Gävle göra nyheter lokalt.
Ja, då var jag 6 år och på Kreta.
Vadå, hela året?
Nej, en vecka. Men jag kom ihåg att det just var 94.
Där på, jag började i oktober, så att, om det var den veckan.
Ja,
Men du är ju från Sönsvall, där fanns ju också Riks lokalt. Där var jag och snurrade en del också.
Mm. Ja, men Riks var riktigt stort.
De hankar sig fram fortfarande.
Ja, jag vet inte.
Ja, jag säger bara det.
Är du en person som ofta har dåligt samvete?
Jag har dåligt samvete för sånt som jag inte hinner göra. Jag har lovat en person, till exempel just nu så har jag dåligt samvete då mot en man som jag har lovat att jag ska skicka en beskrivning av en grej som jag inte kan berätta mer. Alltså jag kan inte berätta vad det är.
Det där lät väldigt mystiskt.
Ja, men det är en jobbig grej som vi ska göra, kanske. Mm. Ja. Och då behöver jag beskriva hur jag vill att den grejen ska bli. Mm. För att han ska veta vad han ska jobba mot. Man kan tro att han är min assistent, men det är han inte. Men jag skulle hemskt gärna ha en. Det har jag dåligt samvete för. Men jag har inte dåligt samvete för att jag har dödat en kanin.
Nej. Gör du saker av dåligt samvete? Jag tänker, du är här idag, tackar du ja av dåligt samvete? Liksom?
Nej, tackar jag för att det här tänkte jag, det blir kul, för jag gillar ju dig, det vet du har sagt många gånger.
Ja, men det är kul. Mm. Mm. Men i annat då? Alltså, gör du saker av skuld?
Men gud, spontant så nej.
Man träffar en kompis fast man inte riktigt känner att man orkar.
Men vet du, jag har börjat kapa sånt, ja.
Mm. Det går inte. Du har det, din jävel.
Ja, jävle-dialekten. Ja, nej, men det har jag. Jag tror att det är ditt Sundsvallsmål som lockar fram det där i mig. För 100 år sedan ungefär gick jag in i väggen. Och då lärde jag mig en grej som var väldigt bra. Jag gjorde slut med ett par kompisar. Som bara, jag upplevde bara, det här är bara ett måste. Jag stressade för att hinna umgås med dem. Mm. Och så tyckte jag att de bara tog energi. Det var kul och sådär, men det gav inte så mycket mer. Mm. Och så tänkte jag att det är inte de här jag kommer ringa heller om det blåser. Och så behövde jag inte ha så många den typen så här lite, det är kul med liksom lite lättvindiga kompisar också. Så man bara, kul, vi hänger och ses lite grann, det är roligt ibland. Men de hade blivit för många. Så det började äta upp mig mitt i en ganska tung jobbsituation. Så då när jag stod där söndergråten hos en doktor och så pratade vi om lite olika saker man kan göra. Och till slut så hade vi pratat en lång stund och kommit fram till att det här var en sak som åt upp mig. Så då ringde jag 7 personer och gjorde slut.
Oj, 7? Mm. Ändå många.
Mm. Jag sa ju att de hade blivit för många.
Vad säger man i ett sånt samtal?
Jag sa precis som det var. Vet du vad? det här har jag ställt till med för mig själv. Jag har samlat på mig en massa grejer, de håller på att äta upp mig. Och en sak är också det här, mitt sociala liv, som på ett sätt är härligt med många människor som är kul att umgås med. Men jag vill inte att du ska ha några fler förväntningar på mig. Jag tror inte att jag kommer att ringa igen inom överskådlig tid. Och då var det men vad menar du? Alltså, vadå? Vi kan väl höra, det är väl inget, alltså, man säger ju emot, vad menar du sådär? Mm. Och till slut så sa jag faktiskt rakt ut till alla dessa sju att jag känner att vår relation tar mer energi än den ger. Mm. Två fattade, och jag tror kände ungefär samma. Jag tror inte de har saknat mig särskilt mycket. Fem, skitsura. Mm. Kanske också en liksom förväntad eller ja, en förståelig reaktion. Men så blev det i alla fall. Mm. För mig var det toppen.
Och det var inte möjligt för dig att bara låta det rinna ut i sanden då?
Nej, men det var ändå så här sms. När ska vi ses? När ska vi ses? Aha. När ska vi ses? Sluta! Ja. Jag vill ha kravlösa relationer, ja. Eller relationer där man vet att man kan ställa krav och förvänta sig saker, men inte att det ska, alltså att det inte ska krävas en prestation för att man ska kunna umgås. Mm. Eller höras varannan gång. Eller.
Nej, det är för fan.
Alltså, det är ju inte, ring när du känner för det. Jag gör detsamma.
Nej, det var bra beslut att jag slut med den typen av.
Ja, och det gjorde jättemycket. Mm. En av mina absolut bästa närmsta vänner. Vi skrattar åt hur sällan vi hörs, hon och jag. Men hon är liksom det absolut närmaste jag har. Mm. Sanna. Jag vet shout att du out. Lyssnar. Shout out Sanna.
Vi ska gå in på moralsnabbisen. Jag kommer ställa snabba frågor och du kommer säkert ge långa svar.
Nej, jag ska försöka skärpa mig. Nej, men är det korta svar du vill ha?
Nej, ibland ifall jag får för korta kommer jag ställa en full fråga.
Okej.
Okay. Äter du kött?
Ja.
Varför?
Gott.
Jaha, du behöver inte svara som en robot.
Okej, okay. Ja, men det var ungefär det. Jag äter kött och det gör jag för att jag fortfarande tycker att det är väldigt gott. Jag känner också att när jag långa perioder inte äter kött, då saknar min kropp det. Däremot, nu kommer det här, så har jag naturligtvis börjat, utan att det behöver vara, det har bara hänt. Jag äter kött mer sällan, det här säger alla människor, men jag kan bara stämma in i den kören. Och jag försöker också vara väldigt noga med vad det är för kött. Så fort jag kan köpa kött från gård, som kanske till och med slakta själv, då köper jag jättemycket och fryser in.
Mm. Har du ingen jägare uppe i Gävle som du kan få lite älgkött av? Och sådär?
Säkert, men jag påminner dig om becquerelhalterna efter Tjernobyl.
Ja.
Alltså det är fortfarande så att vissa gånger när vildsvinen har bökat upp för mycket och sådär, då blir det knas.
Men det är just i Gävle-regionen va, det är?
Det var ju det värsta bältet ja. Det.
För jag tänker, jag äter ju otroligt mycket älg från Sundsvall.
Ja, det är säkert ingen fara med det. Det är ju typ 3 timmar med bil norrut. Så det var nog ingen fara med det. Det här lufttäcket höll sig precis neråt Gävle.
Ja, jag har varit lite så.
Ja, men du lyser ju inte i mörkret.
Mm, säg inte det.
Men det är ju å andra sidan ett toppentrick så här i reflexens tid.
Har du klimatångest?
Jag kan inte säga att jag har klimatångest. Jag går inte runt och har ångest. Men jag har fattat att vi har strulat till det. Alltså att vi borde skämmas.
Det är inte så att du ligger vaken på natten?
Nej. Alltså jag kan inte lösa det på det viset att det är värt för mig att ligga vaken på natten och hitta lösningen. Jag har inte den kompetensen, resurserna, möjlighet, du fattar. Mm. Jag ligger inte vaken på natten och funderar på vad jag kan göra, för det fattar jag. Jag behöver bara slå upp en tidning, jag behöver bara googla Greta, då vet jag vad jag ska göra. Sen försöker, jag tycker det är jättesvårt att leva så som jag vet att jag borde. Mm. Det är jättesvårt. I vår familj har vi 2 bilar. Det är helt oförsvarligt. Vi bor i Stockholms innerstad. Det enda vi gör, vi umgås genom att leta parkering som 2 idioter. Vi ringer varandra i bilarna. Ja, du vet någonting. Du, jag är på Borgmästargatan. Ja, jag svängde just upp Undergatan. Idioter. Mm. Ja, det borde vi naturligtvis inte ha. Och kommer inte att fortsätta ha det i all evinnerlig tid.
Nej.
Men alltså, jag försöker men
du
också. Alltså,
du är medveten om vad som sker och du förstår vad du ska göra, men du gör ingenting åt det riktigt just nu.
Jo, men jag tar små kliv. Jag kan inte gå cold turkey och göra allt rätt på en gång. Jag är inte en sån människa, så var det inte när jag slutar bita på naglarna. Det har aldrig varit så när jag ska ändra någonting. Jag måste ta det lite i min egen takt. Det kanske är oförlåtligt, man kanske inte får göra det. Men där är jag.
Mm. Källsorterar du?
Ja, det gör jag. Fast jag kan inte sortera matrester och så, för det finns inte i vårt hus. Jag bor i hyresrätt. Annars hade jag ju drivit igenom det här i bostadsrättsföreningen som jag hade sett till att min sambo var ordförande i så fall. Mm. För att då hade jag bara kunnat säga till honom, se till att det här händer. För jag vill inte sitta i någon styrelse och så själv, hålla på och behöva engagera mig. Men jag går iväg med kartongerna, slänger glasburkarna, verkligen. Mm. Pantar. Där finns det ju pengar också att tjäna.
Du tar dem själv, det är inte så att du trycker på den här rädda barnen-knappen.
Det beror på var i månaden vi befinner oss.
Var tjänar man så dåligt på P4 Extra?
Det är Sveriges Radio. Alla lyssnare som hör av sig, det är jag som betalar din lön!
Är det okej att köpa sex?
Nej, vet du vad? Jag säger bara nej på det.
Ska droger legaliseras?
Nej.
Inga? Du är public service nu också, va?
Fast vet du, alltså jag är ju också en människa. Det här säger inte jag för att jag jobbar på Sveriges Radio. Det här säger jag för att jag alltid har känt så. Jag tycker verkligen att alla former av droger är skit. Alltså, dricker du inte öl då? Ibland? Du har ju sagt att du tycker om öl. Ja, det gör jag. Men jag kan säga så här, om nikotin till exempel hade dykt upp idag, då hade ju det sålts kriminellt. Folk hade liksom dött för nikotin, skjutit ihjäl varandra. Det hade varit en miljonindustri. För det hade aldrig varit tillåtet idag. Man kan väl bara lära sig också. Okej, vi verkar dö av nikotin. Folk får cancer, stryker med. Det är farligt. Mm. Ja, nej, men det ska jag tydliga. Det är en jävla mänsklig rättighet att röka. Nu fastnar jag där. Det här är en fråga som jag brinner stenhårt för. Men, jag säger så här att nej, vet du vad? Knark, jag tror det blir bättre utan. Människors liv fullkomligt raseras. Dels av själva drogen, dels av businessen runt omkring. Alltså det är ju liksom ett världsproblem av Guds nåde. Mm. Det verkar inte vara bättre för att det är illegalt. Men
jag tänkte säga att businessen kanske blir schysstare då ifall man legaliseras.
Gud, det känns helt bisarrt att prata om schysst business runt knark. Det kan jag inte göra. Uff. Nej, men det är för mycket som är skit.
Tänk att man skulle få mer pengar ifall det var skattat då till liksom vård och sådär. Missbruksvård.
Jaha, ja, okej. Så att först ska man knarka sönder sig. Sen ja, så kan man då säga när man väl är inlagd någonstans att bara, jag har själv finansierat det här med mitt eget missbruk.
Jag säger inte att jag är för, jag bara testar din åsikt.
Du vill sitta här och vara djävulens advokat, jag förstår. Nej, men jag har svårt att se. Det är klart att det är, med tanke på de vårdköer som vi hört talas om nu och hur det ser ut i väntrum här och där, jag har själv suttit där några gånger, då visst, absolut, skulle knarket kunna göra att vården blev bättre. Men jag säger nej.
Är du för dödsstraff?
Nej, det är jag inte.
Tydligt.
Ja.
Hur mycket skänker du till välgörenhet varje månad?
Ganska mycket.
Har du någon summa du kan?
Jag kan säga att det är ett par tusen lappar.
Varför organisationer då?
Det, apropå Sveriges Radio och Public Service, vet jag inte om jag ska säga.
Nej,
jag
tror att många vet att det är liksom djur eller?
Det är djur, det är mänskliga rättigheter, det är barn. Att jag brinner för UNICEF, det har jag sagt, och jag brukar ibland uppmuntra att man kan köpa julklappar och så där. Men jag vill också alltid säga att välj en organisation som du känner förtroende för.
Öppnar du breven som du får från de här välgörenhets...
Alla utom från de som kommer från djurorganisationerna. För jag klarar inte av att se det. Jag vet skiten. Jag kan bara inte titta på det.
Okej, det är jobbigare att titta. Okej.
Jag vet ju om det och jag betalar och jag hoppas att allt blir bättre och jag vill det. Men jag kan inte grotta ner mig i de bilderna.
Jag trodde att det var för att du sket i en panda som gråter.
Ja, verkligen inte. Det är precis tvärtom. Jag bär med mig den där pandan.
Ja.
På näthinnan. Det finns ju reklamfilmer också där de visar hur djur far illa världen över. Jag skriker. Min sambo, han är så stressad över det där. Så att, och han jobbar på TV4 så att han har lite koll på hur reklamkampanjer ligger. Och då kan han på riktigt så kastar han sig över fjärrkontrollen. Och nej! Nu kommer den här. För jag bara bryter ihop.
Ja, jag förstår.
Om jag var skådespelare så är det liksom utmärglade, fastkedjade björnar jag skulle tänka på när jag hade gråtscener.
Men de här svältande barnen och så, de rör det inte i ryggen.
Jo, det gör det absolut. Men där är det en människa. Jag kan relatera till mänsklig misär. Mm. Jag kan hacka i med det, jag kan ta tag i det, jag kan brottas med den fysiskt. Det jag såg när jag reste i Sierra Leone med UNICEF, det går inte att beskriva. Och fortfarande är ganska många år sedan nu, men varje dag så finns det någon detalj från den resan som jag tänker på. Men det kan jag hantera på ett helt annat sätt. Ett oskyldigt djur som inte fattar någonting av vad de här idiotiska människorna runt omkring har för sig. Det går inte för mig. Jag vill ta de här människorna och bara slå den andra med. Det är samma sak som jag ser människor nu som har varit på semester här över jul och nyår och visar hur de kramar olika exotiska djur i olika länder. Och jag är helt häpen över att folk fortfarande är så dumma i huvudet. åker iväg och liksom gynnar en sån industri. Ja, vad ska de här människorna leva på då? Ja, fine, men vi kan inte hålla på och äta upp varandra.
Mm. Ändå äter du kött.
Ja, nu menade jag mer att profitera då.
Ja, jo.
Men jag tänker inte äta upp en stackars koala, det kan jag säga dig. Gud, nu höll jag på att ta uruselt skämt om det. Det gör jag inte, jag tar en klunk kaffe istället.
Tänkte du säga något om grillade koala nu? Nej.
Ser du rakt igenom mig, vad obehagligt. Uff.
Har du varit otrogen?
Inte mot Erik.
Nej, jag tar det som ett ja någon annan gång då.
Jag har haft ett liv innan Erik. Det har gått olika bra.
Har du blivit bedragen?
Ja.
Vad var värst?
Ja, herregud, vad ska jag säga nu? Nej, men det är naturligtvis att bli bedragen. Sen är det ju uselt att bedra. Sen vill jag säga så här. Jag har inte ägnat mig åt otrohet där jag har kört ett race lite parallellt. Utan jag har verkligen varit på väg ur relationer. Men de har inte varit helt liksom lapp på luckan. Alltså, det här har inte hänt skit många gånger. Gud, nu blir det en rubrik. Åh, hänt extra.
Nästa rubrik är, vad sa du, sa du? Det jag har hittat lite sägningar från dig som jag bara skulle vilja få en förklaring på. Ja. Men alltså, det är inget farligt. Men så här, när man googlar dig så känns det ju som att du är Sveriges svar på Jennifer Aniston.
Va? Va? Alltså, vad är Jennifer Aniston? Jag vet ju vem hon är, men vad är hon menar du?
Ja, men lyssna nu, är ni lika gamla? Jag tror det. Jag
har ingen
lika
aning. Unga. Mm. Hur gammal är hon?
Ja, men runt din ålder, 47, något sånt.
Jaha.
Och hon får ju hela tiden svara på frågan det här med barn. Mm. Och hon är kvinna. Ja, då blir, så hon får ju ofta den frågan då. Mm. Och jag kände när jag började googla att jag vill inte ställa sådana här frågor. Men jag hittade ändå ett intressant säg kring det här. Som jag skulle vilja ändå att du utvecklade.
Oh, jag har ju varit olika burdus i de här kommentarerna. Det här blir spännande. Ja.
Du har sagt då i Amelia 2019. Så det är ändå nyligen. Så det här är någonting du står för. Då får du då frågan kring det här med att varför du inte har några barn och så vidare. Och då pratar du om människor som har barn som liksom ifrågasätter ditt beslut och inte har det.
Ja, gud vad de håller
och då
på.
Säger du, ibland tror jag att det är de som är avundsjuka på mig, även om ingen skulle erkänna det.
Ja, det är korrekt. Det är precis vad jag har sagt. Jag står för detta. Och det intressanta är att när tidningen hade kommit ut och folk läste detta, då kom det ganska mycket meddelanden till mig via Insta, DM. Och då var det några som naturligtvis talade om hur fel jag hade. Och att jag kunde brinna i helvetet. Och att jag bara var avundsjuk på dem. Lite så. Och sen var det några stycken som, jag tror det var 5-6 stycken, gladeligen erkände att jag hade rätt. Mm. Med orden, jag älskar mina barn in i döden. Alltså, det är ju inte det handlar om. Men som var avundsjuka på den frihet jag har. Jag kan jobba mycket, jag kan resa mycket, jag kan precis vad jag kan ändra mig i sista stund, bara dra iväg. Jag kan strunta i att kliva upp en dag. Jag kan leva på choklad. Det behöver inte vara några jättegrejer. Utan jag gör precis som jag vill i varje ögonblick. Det kan man inte göra om man har barn. Och sen har barnen massa poänger som jag klarar mig bra utan. Men som jag är glad att andra människor har. Men det var ganska härligt att se dem här. Men du har helt rätt. Jag är så avundsjuk på att du kan leva som
jag vet,
du gör.
Jag tycker det är självklart. Det är klart att de är avundsjuka. Alltså, jag har ju inga barn, men jag planerar ju att ha det någon gång, tror jag. Och det, jag kan, alltså det är just den där friheten som man vet att man kommer längta tillbaka till.
Mm. Det, jag tycker, men sen ser ju jag vänner som liksom, alltså, när vissa tider i livet har passerat, när barn blir mer liksom självständiga, då är man ju tillbaka i det där inom i viss mån.
Mm.
Så. Men det finns, jag behöver ju inte ta hänsyn till något egentligen.
Nej, fan vad skönt. Eller jag vet hur det är. Jag spelade Sims i 5 timmar igår.
Ja, det tycker inte jag är ett värdefullt sätt att använda sin frihet på.
Det tycker jag. Jävlar.
Jag såg på ditt Instagram, jag har byggt ett jättefint hus eller något. Man bara, ja, det har du.
En annan sak som du har sagt som jag hajade till. Det var också 2019 i tidningen Doktorn. Där säger du, Jag är helt enkelt en genuin nörd när det kommer till operationer och kirurgi. All medicin är intressant, men det är främst operationer och kirurgi som jag har ett brinnande intresse för.
Mm.
Det är det sjukaste jag har hört.
Är det sant? Nej, men jag får inte nog. Är det inte fantastiskt hur de kan laga oss?
Ah, jag vill inte ens tänka på vad som finns inne i kroppen.
Är det sant? Och jag vill inget heller än in där och gärna ta på det.
Du skulle vilja att någon skar upp dig och att det var en kamera samtidigt. Så du
nej, det
se.
Skulle inte ge mig någonting. Skär gärna upp mig. Det är flera som har haft den stora nöjet att få göra det. Och sy ihop och spika och greja. Men då är ju inte jag medveten. Och jag vill inte se någon film. Jag kan ju gå in på YouTube, vilket jag också gör. Jag som aldrig spelar någon form av spel. Jag har ett spel. Nu har jag inte spelat det på länge. Jag tror att det heter Touch Surgery. Då kan man lära sig hur man opererar. Och så får man liksom rätt för hur man liksom lägger snitt och sådär. Och han bara, nej, gör om. Och så får man, jag har till exempel bytt knäskål på en person 82 gånger. Jag får aldrig till det. Det verkar skitsvårt.
Vad är det, ett mobilspel? Det här vill jag...
Jag hade det i min iPad tills iPaden dog.
Men är det verkliga bilder eller är det tecknat?
Nej, just det var tecknat tyvärr.
Ja, gud vad bra.
Jag gillar bättre, men sen tittar jag jättemycket på YouTube, olika operationsgrejer och så. Men jag vill inte, alltså skär gärna i mig, men jag vill vara med.
Mm. Varför har du blivit skuren i? Eller vad heter?
Jag trillar en del, så att man måste liksom spika ihop handleder och fingrar och
aha.
Så. Mm. Här en bricka här på handleden, så lång, 8 skruvar. Jag trillade och landade på en dammsugare, slog, hela handleden var pulveriserad. Vi hade inte mycket att skruva i, sa doktorn efteråt. Jasså, är det så? Så jag berättade, gjorde ni då? Får jag se plåtarna,
och det är inte så att du får rysningar och tänker att ligga en metallplatta i? Eller?
Nej, däremot så tror jag att det har hänt någonting nu. För att ibland, det är framförallt när jag tränar och lyfter tunga skivstänger och så. Oh, jag är så stark. Då känner jag av någonting. Precis här i är du lite känslig för sånt här?
Ja.
Men kan inte jag få berätta då om när jag fick den stora äran att vara med vid ett hjärtklaffbyte? Det är ju öppen hjärtkirurgi.
Oj, jävla, får man som vem som helst?
Nej, det var inte att bara glida in, det kan jag säga. Och det är väl viktigt att säga, nu låter det som jag sitter helt raljant, att allt, jag har haft tillfälle att vara med vid 3 operationer. På andra människor. De människorna till att börja med har ju gett sitt godkännande. Jag skriver på samma tystnadspliktsavtal som vilken läkare som helst.
Men du sitter här och pratar.
Ja, fast du kan ju inte direkt säga vem det var. Nej. Eller hur det var eller varför man gjorde de här sakerna. Så att, jag får ju prata om det men, och min upplevelse. Men jag kommer ju inte att berätta några detaljer eller vad följdsmärkena satt på de här personerna.
Mm. Ja, men hur var det då?
Nej, men det var ju helt otroligt. Det var ju som att vara med under, alltså vi är ju inte religiös, men det var som att se skapelsen på något sätt. För såg de liksom upp den här bröstkorgen. Det var en man, så mycket kan jag säga. Och sen så sätter de liksom då är det en liten glipa där, bröstkorgen åker isär lite grann. Sen så sätter man en stor metallgrej där som en domkraft och så vevar man isär bröstkorgen. Så den öppnar ju upp sig liksom, så benet är ju ut där bröstvårtorna är ungefär.
Ja, och så, det töjs. Alltså de trycker ut.
Du vet, revbenen kan du bara boing. Mm. Så, de är ganska elastiska. Mm. Och sen, det låter verkligen som att jag är kirurg nu. Men hur som helst. Och sen börjar den här läkaren då. Det var ett jätteteam kan jag säga vid ett hjärtklaffbyte. Det är ganska känsligt med hjärtat. Du ska leda bort. Det ska andningen ske utanför kroppen. Lungorna kopplas bort till en maskin som andas åt dig och pumpar liksom syre i kroppen. Sjukt. Och sen ska allt blod ledas utanför kroppen. För du kan ju liksom inte ha en stor aorta som håller på att pumpa genom hjärtat. Du kan ju tänka dig vad stökigt det skulle bli. Men så då, sen så skär han sig då ner närmare och säger, nu är vi vid hjärtsäcken, säger han. Där inne bor hjärtat. Mm. I en liten påse. Och då skär han försiktigt.
Då ser du hur den...
Man ser att hjärtat rör sig där inne. Så skär han då upp hjärtsäcken, för han måste ju in i hjärtat och jobba. Och då, då måste man vara försiktig. Hjärtsäcken ligger olika nära hjärtat på olika personer och sådär. Så skär han försiktigt, ett litet snitt. Kanske 7 millimeter. Mm. Och sen öppnar det upp som en liten glipa. Och då är det där innanför. Och det är ungefär som att det säger, titt ut! Så ligger det där inne och pumpar. Och ser ut precis som på tv, hjärtat. Då började jag grina.
Ja, men jag förstår
det. Det var så
jag fick nästan lite gåshud nu när du sa det.
Och så skär de försiktigt upp och så är hjärtat där. Och sen är det stört när de kopplar runt. Då säger de så här, har alla fått på sig glasögon? Och så, för då precis när de ska koppla på aortan till en maskin och leda blodet utanför kroppen istället, där kan det skvätta lite och jag fattar ingenting varför jag har fått på mig. Jag fick ett som en prao, jag fick inte skyddsglas, jag fick ett litet visir. Men i alla fall, och då säger det skvätt tills det liksom hockar upp och liksom blir tätt igen.
Ah.
Så då skvätter det ut lite blod för det är ett otroligt tryck där. Och då undrade jag lite, bara, aha, okej, nu fattar jag. Och så fick jag torka lite. Så. Oh, nej, men det var, alltså, och ändå, och det här hörde ju till, det, så kunde det ju vara, det var inga konstigheter. Och sen så slutade ju hjärtat slå. För att hjärtat, man är ju kopplad på en hjärt- och lungmaskin liksom. Nej, det, alltså jag är så imponerad över de här människorna som jobbar
så
med
så hjärtat kan sluta slå för att det är något annat som pumpar runt blodet?
Ja, men man har liksom kopplat runt. Okay. Det här när det, blodet går runt i kroppen så passerar det ju hjärtat hela tiden och skjutsas iväg. Men nu har man liksom kopplat den funktionen till en maskin som står faktiskt 4 meter bort, tror jag. Mm. 3 i alla fall. Mm. Från kroppen. Så att man kopplar liksom aortan dit istället. Och då kan hjärtat bara stanna, för då händer inget mer där. Det behöver inte jobba just då. Så då är det helt stilla under hjärtklaffbytet. Och sen ska ju det här kopplas ihop igen. Vet du vad man gör en hjärtklaff av?
Nej.
Kalvstrupe.
Oj.
Och det är ingen specialkalv, för det var jag noga med. Vadå, föds det upp kalvar och vi dödar dem för strupens skull? Icke. Det är slaktavfall. Det är väl jättebra. Shit, inte det
tänk
fantastiskt?
Tänk vara den personen som har kommit på det. Det här kan vi nog använda.
Ja, exakt. Mm. Jag tror att den dyraste varianten på hjärtklaff, det här är sanning med modifikation, jag är inte säker på de här uppgifterna.
Du är ju kirurg.
37 000 kronor tror jag är den dyraste sorten. Ja. Skulle jag ändå vara billigt.
Låt säga, jag börjar få ont, nu har inte jag någon blindtarm för den är opererad bort, men om jag skulle få det, skulle du kunna operera mig här och nu?
Tror jag
om, du hade verktygen.
Hörrni, varmt vatten och handduk där. Jag ska bara operera.
Vet du vart den sitter? Ja. Alltså, har du koll på kroppen? Så?
Ja, det har jag. Men det vore jätteolämpligt om jag började operera. Jo, det... Vet du vad jag däremot kan göra? Som man har sett på film. När folk behöver intubera. Så man inte är... Penna, rakt ner i halsgropen. Inga problem. Jag ljuger. Det är klart jag inte kan. Herregud, jag kommer bli inlåst snart. Ja, hon tror att hon är kirurg. Se upp. Nej. Men så sent som idag träffade jag en neurolog och vi pratade om hans arbete när de opererar i hjärnan. Jag kunde inte sluta tjata om det finns minsta möjlighet för mig att vara med. Alltså jag menar verkligen det.
Det vore ju helt sjukt att se en hjärna. Hjärtat är ju också, men hjärtat är inte att se en hjärna för mig skulle vara, alltså jag tänker bara på Hannibal Lecter eller på När lammen tystnar scenerna. Ser den ut så?
Jag tror att den gör det verkligen. Jag tänker också så här, jag frågade honom, du vet ibland ser man på tv typ sitter i akuten och så. Jag blir så ivrig. Då ser man ju patienten sitter halvt så här och de håller på att operera i huvudet och så rör de inte och så ser man så här, så bara, och så kommer rösten tillbaka. Då har man liksom kommit för nära talcentra. Och då säger, är det så där? Då berättar han, ja, vi jobbar ju mer och mer så. Och då får man då som patient, och han sa det måste ju vara väldigt obehagligt att vara patient, men man gör det man måste. Och då kan man till exempel berätta, han sitta och hålla i en sån här typ stresshjärta, boll i handen. Och så ska man pumpa med den, då ser de var i hjärnan det blir aktivitet för att det liksom blir större blodgenomströmning där. Ja, och du vet, den här läkaren, jag träffade honom idag för jag har undersökt om jag är benskör eftersom jag bryter mig med jämna mellanrum hela tiden. Det var jag inte.
Nej,
jag har
skönt.
Nu än en gång fått diagnosen klantig. Men då så hade jag 1000 frågor. Till slut var han tvungen att säga att han skulle gå och operera en patient. Så då fick vi
säga
hej då.
Jag trodde att det var någon slags intervju i radio.
Nej. Jag var hos doktorn för att få besked om en undersökning jag själv hade gjort som slutade så bra. Och sen när det var avrivet, bara, nej, allt ser bra ut. Ja, men toppen. Du, vad ska du göra på jobbet idag? Så, ja. Och då skulle han operera in en grej i nacken på någon.
Oj. Nu går vi till dilemman.
Ja.
Är du redo?
Jajamän.
Jag har hittat på fantasidilemman som utifrån dig som person. Det jag tror, jag känner ju inte dig jätteväl.
Gud vad du jobbar med det här.
Ja. Jag har inte för höga förväntningar nu. Men absolut.
Men får du bra betalt för det här?
Nej, det får jag verkligen inte. Det beror på hur mycket lyssnare vi får. Ja, men
då tycker jag att alla som lyssnar nu ber en kompis börja lyssna också.
Ja, det är bra.
Har vi dubblat redan där?
Det är en härlig sändning i P4 Extra och du har Joe Labero som gäst.
Det har hänt.
Han har en ny show där delar av intäkterna kommer gå till att bygga skolor i Uganda. I låtpausen småsnackar ni och du märker snabbt hur osympatisk han är. Han använder N-ordet om barnen och det framstår tydligt att skolbygget görs mer för Joe Laberos image än något annat. I ditt manus står frågor som hyllar projektet. Hur agerar du?
Ja, det blir andra frågor, det kan jag säga. Nej, men här har, det här är inte ens ett problem för mig.
Ja, för det här är inget dilemma.
Nej, det kan jag inte säga. För här blir jag också bara människa. Nu vill jag för det första understryka att Joe Labero har inte uppvisat några såna här tendenser som
jag
du nu beskriver.
Jag satt länge och funderade på vilken kändis ska jag ta.
Ja.
Jag tog att han, jag tänker att han ändå så pass känd. Ja, det var lite fördomsfullt.
Alltså jag känner honom inte väl.
Nej.
Men han har absolut aldrig visat de här sidorna för mig som du beskriver.
Det vi känns tar viktigt. Honom i försvar.
Ja, men mm. jag tycker det känns viktigt. Ja. Men jag kan definitivt säga att jag hade ändrat frågorna. Jag hade också under den här låten sagt det faktum att han använder N-ordet, det får ingen komma undan Nej. Med. Där hugger jag som en kobra, vem den är på bussen, överallt är jag lägger mig då. Nej, men jag hade talat om för honom att du förstår att det här tar en lite annan vändning.
Mm.
Och det bästa som hade kunnat hända är att han hade rest upp och gått och blivit sur. För då hade jag kunnat förklara varför han blev sur. Men då hade jag hade börjat ställa mer undersökande frågor och varför det var viktigt och alltså försökt måla in honom i ett hörn.
Mm. Har något liknande hänt? Att en intervju med någon gäst som du först har tänkt att den mysig, bra, verkar vettig och sen...
Ja, att folk inte har varit så härliga som jag har trott att de ska vara. Det händer ju inte hela tiden, men det händer ett par gånger om året skulle jag säga.
Ja.
Så kan det ju absolut vara. Men oftast så är de ju ganska härliga när micken är på. Men det som händer under låtarna är ju inte alltid jättehärligt. Sen är det olika viktigt för mig att det ska framkomma.
Mm.
Alltså om någon sitter och är alliant rasist, beter sig vidrigt under låten och låtsas vara Moder Teresa när mickarna är på, då måste jag ju ingripa. Det känner jag. Mm. Mm. För allas skull. Nej, men alltså om det är en usel människa istället för någon som är helig liksom. Men annars så kan det väl vara om någon är nonchalant eller lite dryg eller lite sådär, det kan bara låta passera och så kanske de inte kommer tillbaka bara.
Men orkar du då ändå under intervjun vara ditt trevliga jag och liksom...
Kanske något mindre trevlig.
Mm.
Jag gör inte en personlig grej av det. Det är väldigt sällan folk är otrevliga mot mig.
Mm.
Men det finns ju de som är mindre socialt begåvade.
Mm.
De träffar jag ju kontinuerligt. Alltså det är personer som återkommer i media och är aktuella med saker och sådär. Så att det finns ju absolut sådana exempel. För vissa anser ju också att när micken går på, då jobbar de. När micken är av, då skiter de i mig. Jag är bara ett verktyg för att de ska få göra PR för någonting.
Och du känns ju precis tvärtom, tänkte jag säga. Men det låter ju också fel, jag menar inte så. Men du känns ju, jag hörde bara när du kom in hit. Nu kände ju då några folk här och sådär. Men att du... Trevlig, glad, snackig.
Mm.
Är du så jämnt?
Ja, alltså, jag tyckte det var kul att komma hit eftersom jag tänkte så här, har jag turspinga på några före detta kollegor? Det finns många här uppe som jag gillar.
Mm.
När man är ute bland folk så får man ju liksom ha sin antenn på.
Mm. Ring, ring! Det är ditt 16-åriga gudbarn som ringer. Hen är på fest och har fått i sig lite för mycket alkohol. Föräldrarna är inte i stan så hen behöver bara skjuts hem. Du ställer givetvis upp och känner dig lite nöjd med förtroendet du fått. Ditt gudbarn pratar med dig och ber dig gång på gång att inte säga något till hens föräldrar. Hen ringde ju dig faktiskt i förtroende. Håller du den här hemligheten och bevarar ert fina band eller pratar du med föräldrarna?
Jag skulle aldrig skvallra, men jag skulle uppmana henne att prata med dem själv och säga det att om du inte berättar så måste jag berätta. Jag ska ju fortfarande ha en fungerande relation med föräldrarna.
Mm. Men om det här gudbarnet inte vill det då?
Jag tror att vi skulle komma fram till att det fanns en lösning på det. Jag tror jag skulle säga till henne. Jag kan bjuda till och säga att du inte har spytt ner min bil. Och säga att det hände.
Mm.
Jag kan säga att det inte hände. Vi kan tona ner hur full du var. Men jag vill att du ska erkänna att du drack alkohol, men att du valde att göra det förnuftiga, nämligen ringa mig för att få skjuts hem.
Mm. Har det här hänt?
Nej, det här har inte hänt. Jag satt och skrattade för jag tänkte så här, vet du att jag har ett gudbarn i den åldern?
Nej, men jag vet att jag har fem gudbarn.
Ja, mitt äldsta är 17 och heter Tindra. Hon bor i Göteborg, det hade varit så långt att åka om hon ville ha skjuts hem. Men inget skulle göra mig lyckligare än om hon kände att hon kunde ringa mig på det här viset. Vi har ett par exempel som jag absolut inte tänker ta upp här där jag har känt att jag har fått förtroenden.
Mm.
Och inget gör mig stoltare och inget vårdar jag mer ömt, kan man väl generellt säga. Och jag har från det att mina gudbarn inte ens förstod vad jag sa sagt att du kan alltid ringa mig Och om du av någon anledning känner att det är tufft att ta det med dina föräldrar först, ring mig så löser vi det tillsammans. Mm. För jag tror ju på att just om vi tar ett hypotetiskt 16-årigt gudbarn som ringer för att det har druckit för mycket, då med tanke på också att jag känner mina vänner, hur de fostrar sina barn, sådana saker, det är människor jag tycker om och tycker det är normala, vettiga personer, så tror jag att jag förstår hur det skulle landa också. Det skulle bli kanske ilska, besvikelse, men sen också förstå att fasen, vi har gjort något bra med den här ungen. Hon ringde faktiskt när det blev knas. Mm. För att det är ganska många tonåringar som kommer att dricka för mycket någon gång i alla fall. Så jag säger inte det är bra, jag vill inte uppmuntra det.
Men då funderar jag också, måste hon berätta för sina föräldrar då?
Tycker jag. Åtminstone om hon drar in mig, för annars hamnar jag i ett moraliskt dilemma. Då ska jag leva in där. Ja, precis. Nej, jag skulle inte tolerera det. Jag vill att hon ska ta ansvar för sina handlingar. Och jag vill inte att hon ska försätta mig i en situation. Sen finns det andra saker som jag absolut skulle kunna ha som en hemlighet från hennes föräldrar, som är av en helt annan karaktär.
Det kommer ut en gedigen och trovärdig undersökning som visar att hundar mår skit av att vara ägda av människor. Ett japanskt forskarteam bevisar att ingen hund mår bra i fångenskap. Du tittar på din älskade hund Floyd. Han tittar mot dig. Hur hanterar du det här?
Alltså min spontana blir så här. Vad ska han göra istället? För att jag som då känner Floyd hyfsat.
Han vill väl vara i skogen?
Ja, men han skulle klara sig i 10 minuter. Vad ska han äta? Han har ingen aning. Han skulle bli uppäten på nolltid av en annan hund.
Du kommer då veta att han lider av att gå i koppel.
Ja, då skulle han få gå lös. Det får han ganska ofta ändå. Folk blir väldigt upprörda över det. Då kan jag bara berätta att lagen är så här. Att hundar som går lösa ska lyda sin ägare så som om de vore kopplade. Man ska ha samma kontroll.
Man får ha lösa.
Ja! Folk hetsar upp sig.
Ja, där jag bor vid Ringvägen är 2 taxar som ofta är lösa. De har aldrig gjort mig ont.
Nej, du ser. Och sen också, hur mycket kan en tax ställa till med?
De kan väl bitas väldigt hårt.
Ja. Men då ska de först springa ikapp dig då. Försöka komma åt någonting. Vad får de tag i? En enkeknölen på... Är det här enkeknölen?
Ja, exakt.
Nej, men vet du vad jag skulle... Det här skulle bli ett stort dilemma för mig i verkligheten. Men alltså, om det fanns då ett alternativ... Om jag visste att han led... Då skulle jag förmodligen försöka hitta ett sätt för att få honom att sluta. Vad ska jag göra? Jag kan inte släppa ut honom i skogen. Han skulle dö. Jag vet ju. Alltså, det finns ju ingen potential.
Man kanske skulle få lyckliga 10 minuter där då. Han var riktigt fri.
Det skulle jag tycka var kort.
Jag tror inte att hundar lider så mycket.
Men vad är det nu här? Ska vi prata innekatter? Kom igen. Ska du få om innekatter och vad jag tycker om det?
Jag har ingen innekatt.
Nej, men du kanske tänker skaffa en.
Nej, nej, nej.
Du kanske skaffa innebarn som aldrig får gå ut.
Ja, det kommer jag skaffa.
Då ringer jag SOS.
Nu, vi fortsätter.
Jag vet inte, det är något med dig som får mig att spåra ur.
Det är bra, jag gillar det. Du får reda på att en av dina närmsta vänner har en affär vid sidan av sitt äktenskap. Den här affären har pågått ett tag och det verkar inte som att hon har en tanke på att avsluta den. Eller sitt äktenskap för den delen. Du känner inte hennes man speciellt bra, men du tycker ju synd om karn som går runt glatt ovetandes. Du försöker prata med din vän som inte verkar speciellt intresserad av att lyssna. Hon vill bara ha lite kul. Låter du det här vara eller lägger du dig i?
Jag kände inte mannen så väl, sa det.
Men du, ni har ju träffat, ni äter någon middag och sådär, men du, hon är främst din kompis.
Under de premisserna, att jag inte har en nära relation med mannen, då skulle jag naturligtvis prata jävligt allvarligt med min vän. Ta åtskilja snack, tala om det oacceptabla i det här. Är du på väg ur det här äktenskapet? Vad finns det för möjligheter? Men sen till syvende och sist så tror jag att jag skulle låta det faktiskt vara hennes ensak. Det skulle jag nog. Om jag inte har en nära relation med den äkta mannen.
Vad skulle du göra ifall ni hade en relation då?
Jag och mannen.
Ja, alltså, ni hade inte
en
sexuell
relation.
Men
då ligger jag med din man då. Ja, det gör jag. Nej, alltså om vi var nära vänner, han och jag. De flesta av mina parrelationsvänner, alltså vänner som är i parrelation, då betraktar jag båda som nära vänner. Och då hade jag talat om för henne att jag kan inte leva med det här, måste på något sätt ska det ändras. Alltså antingen avslutar vi, låter det vara där. Då hade jag kunnat behålla den hemligheten. Men annars så hade jag sagt att det här går inte.
Okej.
Ja, det tror jag. Det går liksom inte. Om jag har en när, alltså, de flesta av mina vänner har varit upp ganska länge med sina snubbar. Mm. Så att jag känner dem väl. Och jag har inte, just den här situationen har jag aldrig varit i, det du beskriver nu. Men det har varit andra saker där jag har tyckt att kanske några vänner, en vän har betett sig på ett sätt som jag inte, men det här kan vi ju liksom inte, vad är, det här är inte schysst eller så. Jag drar en lans åt båda håll om det behövs. Jag har också, jag lägger kan mig i allt möjligt, skilsmässor och ja, du anar inte.
Kan du bli, skulle du önska att det var en person som inte la i? Alltså som kunde, jag tänker det måste ju ändå vara ganska jobbigt för dig.
Jag vet inget annat.
Din gamla kollega och vän Farsad hör av sig. Han sitter verkligen i skiten och behöver hjälp. Det har, vi kan säga, missats lite i bokföringen. Han kommer åka dit för grovt skattebrott med 2 år i fängelse. Du kommer över ett dokument som kan retvå Farsad. Istället så kommer revisorn Yvonne åka dit på 7 månaders fängelse. Det vill säga inga 2 år, men 7 månader kommer ändå revisorn Yvonne, som du absolut inte känner, åka dit. Ingen kommer någonsin få reda på att du hittar det här dokumentet och att det är du som får Farsad ur knipan. Tar du fram det?
Ja.
Yvonne, man och barn, får sitta i fängelse. Hon har
7 månader, hon kommer in och läsa alla böcker hon inte har läst. Hon kommer att tacka mig efteråt. Nej, men jag fattar inte, vadå? Det finns ett dokument som rentvår Farsad.
Ja, fast det är ett falskt. Det är ju liksom inte...
Det har varit ett fuskdokument.
Ja. Han är
ja,
ju...
Men nu, ja, för jag tänkte att det här var väl inget svårt dilemma. Men jaha, det är ett falskt dokument.
Han är ju skyldig, men han är ju liksom... Han har missat... Det var inte helt så. Han hade inte helt koll.
Alltså, jag har ju jobbat med en Farsad.
Det är han jag menar.
Ja, och jag vet att han har då sina papper i ordning, det kan jag säga. Men jag har så svårt att folk ska tro att det finns ett uns av sanningar här. Nej, men jag tror att... Åh gud, vad skulle jag göra? Nej, men jag måste avsluta denna poddsession lite spektakulärt,
vi har
jag.
Några grejer
ja,
till.
Kvar, men lite... Kanske sant, kanske inte sant. Jag drar pappret.
Ja.
Ingen får veta att det var jag.
Nej, ingen. Det kommer aldrig komma ut.
7 månader bara.
För Yvonne. Hon är helt oskyldig.
Helt oskyldig. Åh, men Farsad, han har också barn.
Ja.
Små. Det kommer,
2
det
är... år utan dem.
Nej, det går inte.
Nej.
Det skulle aldrig gå. Men jag skulle skälla ut honom efter noter för att han är så jädra klantig.
Mm.
Nej, men jag tror att Yvan får se fram emot 7 månader i finkan. Jag måste ju vara spektakulär någonstans.
Vi kör antingen eller. Jag har 3 påståenden. Eller 3... Nej, förlåt, nu rapar jag.
Nej, men va? Det får man inte göra.
Nej, men det är inte live.
Tänker du klippa bort det där?
Ja, vi får se vad. Det är Alicia som klipper. Har du pest eller kolera? Det har du kört.
Jag känner till konceptet.
Men det är inget du gör på fritiden.
Pest och kolera är ju bara 2 dåliga saker. Mm,
exakt. Och det här
det är ungefär
det.
Som vissa säger, ja, men vilket är bra av kolera och pest? Ja, inget. Förlåt, klipp bort det också.
Ja, det här är alltså inga bra alternativ, men du måste välja ett.
Mm.
Antingen så blir du ansiktet utåt för bantningspillret hungerdämp.
Ja.
Eller så tvingas du skjuta en cockerpoo. Du känner den inte.
Roligt. En cockerpoo jag inte känner. Mm. Jag blir ansiktet utåt för hungerdämp. Jag kommer att få sparken också, men jag tänker inte skjuta några cockerpoos.
Det kan vara en gammal cockerpoo.
Vadå, en som ändå ska
ja,
dö?
Ja, men kanske om något år kommer
den. Nej, jag skjuter inga djur.
Mm, okej.
Okay. Ja, jag äter kött. Det var värst vad det tjatas. Men nej, jag tänker inte skjuta en cockerpoo. Jag blir ansiktet utåt för hungerdämp.
Mm, kanonpiller.
Kanske jag kommer i mina gamla jeans också, jag vet inte.
Under en sändning så råkar du i förbifarten låta som en förintelseförnekare. Alltså du säger, har det där verkligen hänt? Du är lite så tveksam. Eller så börjar du plötsligt att läspa obotligt. Alltså det går aldrig du läspar för resten av ditt liv.
Ja, är det de här 2 jag har att välja på? Att antingen, vadå, jag säger så här förintelsen har aldrig hänt.
Ja, du säger det liksom som att, det är live radio, du säger det som att du tror att förintelsen inte har hänt. Du ifrågasätter den liksom. Och det går inte liksom att klippa bort, det sänds rakt ut.
Kan vi vara helt säkra på att förintelsen har hänt, typ så?
Mm. Eller så börjar du läspa, och det är ju någonting som du inte kan bota. Det här med förintelsen kan du ändå gå ut i nästa sändning.
Det är ingen skam att läspa.
Nej, absolut inte. Men det är kanske jobbigt om man sänder radio jämt.
Finns de som är med i radio regelbundet som läspar?
Ja, men vill du vara en av dem?
Vill jag vara? Alltså, jag tror inte jag skulle ha några problem med att läspa, men jag skulle ha problem med att förneka förintelsen. Mm.
Det känns som att din moraliska kompass pekar rätt där.
Ja, jag tror jag väljer att jag ska läspa.
Antingen.
Kommer det här att hända nu?
Ja.
Börjar det imorgon? Jag tänkte bara att jag ska meddela redaktionen. Det blir nya tider. Antingen. Vet du vad? Jag kommer att bli ett ansikte utåt för många människor som lider och kanske känner sig lite så här skamsna och har kanske komplex för sitt läspande.
Ja, men nu låter jag som en mobbare som har tog med
den här. Here comes the new lesp generation.
Antingen så måste du gå i celibat i 2 år. Alltså du får inte ligga.
Ja, jag vet vad det betyder.
Ja, men jag tänker de som lyssnar.
Ja, okej.
Det är klart att de.
Vilka är det som lyssnar? Att det är en grupp 4-åringar.
Eller så måste du de kommande 16 åren sända radio med Roger Nordin.
För du, celibat 2 år eller sända radio i 16 år? Men jag går i celibat. Jag har redan gjort det andra.
Ja.
Ja, så jag tar celibat 2 år. Får jag sända radio själv då?
Ja.
Ja, 2 år, celibat. Ensam i studion.
Det var lätt.
Tackar.
Det var den sista frågan.
Den tyckte jag var, den gick bra också. Mm. Mm. Men vad härligt, är vi klara?
Nu är vi färdiga. Och din moraliska kompass tycker
jag... Ja, var är den?
Det får ju lyssnarna avgöra. Jag brukar ju säga så till lyssnarna i den här podden. Att de ska slida in på DMs. Mm. Titti Schultz heter du på Instagram.
Ja, det gör jag. Mm. Det gör jag.
Du kan ju antingen slida in till dig eller till mig och säga, ja men jag tyckte det var raka svar, jag tyckte att hon hade koll på det här, eller så kan du säga, här var du ute och cykla.
Men jag kan väl säga så här, ett rakt svar, det har du ju knappt fått på hela ja, men det här tycker stunden.
Jag. Jaha. Mm. Var det någonting som du tyckte var svårt? Eller vad kände du att du hade?
Ja, det var något någonstans där jag tyckte det var svårt. Men ändå, jag känner att jag har bara ljugit lite och det var med den där revisorn.
Mm.
Yvonne, som nu kan skaka galler.
Du skulle egentligen ha slängt farsad under bussen. Eller du skulle inte ha tagit fram
jag tror, vet du vad jag tror att jag hade gjort? Jag tror att jag hade sett till att någon annan hittade pappret.
Ja, du hade lagt fram det lite snyggt
ja.
Sådär.
Ja.
Oj, vad ligger här?
Ja, jag tror det. Och så rätt person liksom.
Mm.
Kanske en närstående familjemedlem som är medveten att man offrar livet för varandra.
Men är det så moraliskt korrekt att de måste
ingen
ta
aning,
den?
Men då hade det varit i alla fall så att han inte behövde sitta i finkan och jag hade bara, jag har ingen aning om någonting.
Mm.
Jag hade inte använt mina, jag hade haft vantar när jag la fram det. Så att inte mina fingeravtryck syntes.
Mm. Är det någonting du vill tipsa lyssnarna om?
Vadå generellt?
Ja, här. Så här i slutet. Kan vara ett livsråd. Kan vara någonting du är med i.
Något jag är med i?
Ja, men missa inte mig. Just det, du är public service. Missa inte dig på...
Ja, det är så här. Varenda jädra måndag till torsdag går det bra att lyssna på mig på P4 Extra. Vi sänder mellan 13 och 15. Om det inte är skidskytte, för då kan det bli en annan tid. För skidskytte toppar allt. Och det är för att det är en rolig sport. Det är Sveriges Radio. Det är ett jättestort program. Alla andra lyssnar. Så att om du inte lyssnar så missar du något, verkligen.
Mm.
Om jag ska tipsa, jag vill tipsa om en grej, en jätteenkel sås man kan göra.
Oj.
Då tar man en crème fraîche burk, ner med den, sen tar man sån här sweet and sour sås, den här rosa du vet,
alltså sweet chili,
ja den, precis tack, jag känner mest bara igen den på flaskan, och sen ner med det enligt eftertycke och smak, en vitlöksklyfta. Och pressa ner lite lime, rör ihop, det är gott till allt, men framförallt grillad kyckling.
Oj.
Mm. Och detta är från en person som har sagt att jag aldrig ska ge några recept. Vart är jag på väg?
Ja, men du, det där lät gott. Tack för tipset och tack för att du kom hit.
Det var jätteroligt att få komma hit. Jag säger som jag brukar. Tack och förlåt.
Tack och förlåt. Hej då.
Hej då.